Tragedi i Texas. Republikanerna röstade igenom en brutal budget och åren av löften om Epsteins klientlista går upp i rök. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 227, inspelat lördagen den 12 juli i avgrundsåret 2025, inspelat i ett julivarmt Phoenix där vi hade 46 grader i veckan. I princip varje dag så är det lite över 40 och temperaturen går nätt och jämnt under 30 på natten. Vissa nätter redan över 30. Så det är värmevarning i princip varje dag. Även om det är det normala så är det ju fortfarande livsfarligt när det är så här varmt om man är utomhus. Men det är självvalt. Det är självvalt. Stora nyheten i veckan har ju varit översvämningskatastrofen i Texas. Med nu när jag spelar in över 120 döda och över 100 saknade. Sån här biblisk översvämning. Det kom runt 30 mm regn på ett par timmar. Och Guadalupe-floden i Kerr County i Texas steg med upp till 7 meter på ett par timmar. En sanslös blixtflod. Jag såg en video från en övervakningskamera i området. Och det var helt otroligt vad snabbt floden växte. Och området just Kerr County, vad som kallas för Hill Country i Texas, är känt för att vara översvämningsbenäget. Det har varit känt som översvämningsbenäget redan innan vita människor kom till Texas. Så det är alltså inte ett säkert ställe att bygga och inte ett säkert ställe att vara. Men just tajmingen av den här tragedin, att den kom precis efter de här nedskärningarna från Trump och Musk, Doge-nedskärningarna. Det är så larmsystemet och vädertjänsten i Texas och över hela landet är underbemannade. Hur mycket det påverkade händelserna vet vi inte än. Och det är frågan infekterad och politiserad? Ja, självklart. Från Heather Cox Richardsons väldigt bra nyhetsbrev Letters from an American som är länkad i avsnittsinformationen som alltid amerikapodden.com/avsnitt/227. Citat från Richardson. Vem bär skulden? Upprepade Texas guvernör Greg Abbott till en reporter. Det är förlorarnas ordval. Varje fotbollslag gör misstag, fortsatte han med hänvisning till Texas populära sport. De förlorande lagen är de som försöker peka ut vem som bär skulden. Mästerskapslagen är de som säger, oroa dig inte, ma'am, vi fixar det här. Abbotts defensiva svar avslöjar det dilemma som MAGA-republikanerna befinner sig i efter nedskärningarna av National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, och National Weather Service, som föregick katastrofen i Texas. Wall Street Journal rapporterade att efter en dödlig översvämning 1987 så ansökte tjänstemän i Kerr County om ett bidrag för att installera ett översvämningsvarningssystem. Men deras ansökan avslog. De övervägde att installera ett som betalades av länet men bestämde sig mot det. Dåvarande länskommissionär Tom Moser sa till reportrarna, citat, det var nog bara, jag hatar att säga ordet, prioriteringar. Försökte att inte höja skatterna. Slut citat, slut Richardson. Republikanerna tycker att det är osmakligt att politisera den här frågan. Vad som orsakade så många människors död. Detta är samma republikaner som skyllde bränderna i Kalifornien i vintras på DEI, det så hatade DEI, innan brandkåren i princip hann fram till det första huset. Fanns ju en lesbisk svart kvinna i chefsposition. Så det är klart att det inte fungerar. Så det finns alltså ingen skam. Sen just det här som Abbott sa, jag menar det är ju helt fantastiskt, vilken attityd. Försöka fundera ut vad som gick fel är förlorarattityd. Okej, visst. Sen var också FEMA, Federal Emergency Management Agency, som ju också ska skäras ner. FEMA används i mångt och mycket nu av Trump-administrationen som vill ta bort den helt. Används som extra pengar till ICE för deras räder. FEMA var i alla fall sena med att ge stöd. Det tog 3 dagar. Varför? Enligt rapportering så är det alltså Kristi Noem är ju Secretary of Homeland Security och har bland annat FEMA i hennes portfölj. Hon har infört en regel att alla utlägg över $100,000 måste godkännas av henne. Detta tog lite tid därför att Gud förbjuder att myndigheter som måste kunna svara direkt också kan göra det. Mer rapportering från New York Times. Den 5 juli när översvämningsvattnet började dra sig tillbaka tog FEMA emot 3027 samtal från katastrofdrabbade och besvarade 3018, eller ungefär 99,7%. Entreprenörer från 4 callcenterföretag besvarade den stora majoriteten av samtalen. Den kvällen, alltså samma kväll, den kvällen förnyade dock inte Miss Noem kontrakten med de 4 företagen och hundratals entreprenörer blev avskedade, enligt dokumenten och en person som informerats om ärendet. Nästa dag, den 6 juli, tog FEMA emot 2363 samtal och besvarade 846, eller ungefär 35,8%. På måndagen den 7 juli tog myndigheten emot 16 419 samtal och besvarade 2613, eller omkring 15,9%. Men i och med att vi lever i 2025 och i och med att klimatförändringar ju är en kinesisk lögn, och vädret ändå blir extremare och extremare, så måste det ju finnas en annan anledning till att det händer fler och fler sådana här naturkatastrofer. Självklart är anledningen, enligt MAGA, väderkontroll och molnsådd. Deep State har alltså kontroll över vädret. Människor som Marjorie Taylor Greene och även representanter i delstatskongresser landet runt vill lagstifta mot detta. Som för att, låt mig vara överklar, övertydlig, inte finns. Vi har ingen teknologi som kan påverka vädret på något vettigt sätt. Molnsådd existerar. Inte mycket till resultat. Men, om du tänker den här idiotin. Så enligt Marjorie Taylor Greene och de andra som henne så finns det alltså myndighetspersonal i Texas som orsakade denna katastrof. Eller det kanske är federal personal. Vi är i den andra Trump-administrationen. Federala myndigheter har härjats. Men på något sätt så finns de som styr vädret kvar, vare sig de jobbar för delstaten Texas som har varit republikanskt sedan 90-talet eller för federala myndigheter som alltså styrs av Trump. De förstör vädret och mördar Texasbor av någon okänd anledning. Ja, i Oklahoma så blev en tv-stations väderradar attackerad. Alltså en väderradarstation som en lokal tv-station i Oklahoma använde för att rapportera om vädret. För att idén är ju att lokala tv-stationer är tydligen också då en del av Deep State. Ansvaret för den här attacken lades på organisationen Veterans on Patrol. vilket kändes familjärt, så jag gick igenom mina gamla manus och pratade om dem redan 2018 i avsnitt 47, som var just när QAnon började bryta igenom. Veterans on Patrol befann sig då i Tucson, Arizona. Eller deras grundare var i Tucson, Arizona. Grundaren som inte är veteran, måste man alltid tillägga, tycker jag. Men han har nu flyttat till Oklahoma. I 2018 i Tucson så tyckte gruppen, eller ledaren, att de hade hittat vad de trodde var ett center för barn trafficking och sexuella övergrepp. Men myndigheterna hade annat för sig än att kolla upp deras viktiga tips, så att gruppens ledare klättrade upp på en reklamskylt och satt kvar där och krävde att polisen skulle söka igenom det här lägret han hade hittat med kadaverhund. För det måste ju finnas begravda offer. Och efter mycket om och men, polisen och border security gick igenom det här lägret med kadaverhund och insåg att det helt enkelt varit ett läger för hemlösa. Hittade inga lik. Men griften slutar aldrig, så nu är det vädermanipulation istället för sex trafficking. Har inte hört så mycket om trafficking på sistone. Ett tag så var det ju allt det pratades om på högersidan. Var all denna child sex trafficking. Som en liten bonus, i och med att den här tragedin handlar om Texas. Hur går det för Ted Cruz? Texas senator, minst omtyckte mannen i senaten. Han var på semester i Grekland, vilket man ju inte kan beskylla honom för. Han hade en planerad semester, han visste ju inte att detta skulle hända. Så han var på tur i Akropolis och tog sig inte hem så snabbt som möjligt. Vilket en del människor är lite putta för. Själv så tycker jag att det är ju, vad skulle han göra det. Men det är optiken att visa, släppa allt för att gå dit, kavla upp skjortärmarna, peka med hela handen. För att Cruz, om du inte kommer ihåg, han åkte ju till Cancun under vinterstormen som kraschade Texas elnät för några år sedan. Vilket han då, årets pappa, skyllde på döttrarna. Men han blev omvald ändå. På något sätt kommer Ted Cruz, tills han dör, att bli omvald till senator i Texas, verkar det som. Men det är inte bara naturkatastrofer. Även mänskliga katastrofer har hänt. The Big Beautiful Bill. Kongressen har jobbat med budgeten och One Big Beautiful Bill Act, som den formellt hette. Därför att Trump ville ju ha One Big Beautiful Bill, så någon av hans rövslickare döpte budgeten till One Big Beautiful Bill Act. Men där heter den formellt inte nu, tack vare vår hjälte, minoritetsledaren i senaten Chuck Schumer, som fick titeln ändrad genom en teknikalitet precis innan omröstningen. Så nu heter den bara The Act. Rent superformellt. Ändrar det någonting? Nej. Och Schumer fortsätter ju övertyga genom att lägga krutet på rätt ställen. Men Big Beautiful Bill, BBB, hatas av majoriteten av amerikaner. Flesta opinionsmätningarna får den någonstans runt 35% gillar Big Beautiful Bill, resten ogillar. Men Trump ville den skulle bli lag, och så blev det. Och den startade i representanthuset, där den nätt och jämnt gick igenom. Och gick sen då som den ska till senaten, där senaten ändrade på den lite granna. Och där gick den igenom genom 51-50. Eller 50-50, och J.D. Vance, vicepresident, fick lägga utslagsrösten. Så den gick nätt och jämnt igenom. Och budgeten, som sen alltså hade ändrats lite granna av senaten, röstades sen igenom igen i representanthuset. Nätt och jämnt. Och Trump har personligen pressat hårt för att få igenom denna monstrositet. Har lagt enormt mycket politiskt kapital på detta. Har tillbringat mycket tid på telefon att prata med olika senatorer och representanter för att få igenom den här budgeten. Och vi har också fått ett nytt lågvattenmärke i cynicism. Lisa Murkowski är senator från Alaska. Murkowski och delstaten Maines Susan Collins är de mest centriska republikanerna. Varenda gång något kontroversiellt händer så är de alltid mycket bekymrade och kommer antagligen att rösta emot det. Men röstar sen i princip alltid på partilinjen ändå. Det här är en otroligt tröttsam teater som amerikanska politiska media envisas med att tro på varenda förbannade gång. Men Murkowski, hon tyckte inte att BBB var en bra budget, men hon lyckades pressa igenom för att de var tvungna att få hennes röst. Lyckades pressa igenom en bunt med lättnader specifikt för hennes delstat. Och när hon hade fått det så röstade hon för BBB och sa sen i en intervju att det här är ingen bra budget. Representanthuset borde inte rösta igenom den. Alltså den som hon precis röstade för. Och sen röstade representanthuset igenom den. Som sagt, det är alltså det är fantastiskt hur mycket politiskt kapital Trump har i det republikanska partiet och hur mycket makt Mike Johnson har i representanthuset. Men varför är den här så impopulär? Hur då? BBB, Big Beautiful Bill, sänker skatten för rika och stora företag, projiceras öka statsskulden med runt 3 biljoner de nästa 10 åren. Alltså biljoner, trillions. Jag måste alltid slå upp det när jag ser ordet trillions. Jag kommer ihåg att det inte är triljon, men jag kommer aldrig ihåg vad det är. Men nu har jag slått upp det igen. Biljoner, alltså 1 miljon miljoner. Den här budgeten ger också ICE, Immigration and Customs Enforcement, 75 miljarder dollar, vilket gör det till den överlägset största federala myndigheten. Den här 75 miljarderna till ICE är en del av 170 miljarder dollar för gränsskydd, 45 miljarder dollar för interneringsläger för ICE, vilket de redan har börjat bygga. Alltså interneringsläger för de som ska utvisas ur landet. Det första av dessa interneringsläger kallas för Alligator Alcatraz i Florida. Detta är alltså med flit medvetet byggt i ett träsk så att folk inte ska kunna fly därför att det finns ju en massa alligatorer i träsket. Laura Loomer som... Detta är sant. Detta är vad hon twittrade. Och detta är alltså Laura Loomer är en kvinna som har presidentens öra. Hon twittrade: mata illegala till alligatorerna. Vi behöver mer av den här energin. Samt Alligator Lives Matter. Den goda nyheten är att alligatorerna är garanterade 65 miljoner måltider om vi börjar nu. Alligator Lives Matter, alltså lustiggöra sig över Black Lives Matter. Och det finns 65 miljoner latinos i Förenta Staterna. Denna kvinna har presidentens öra. Och alligatorer har länge varit en rasistgrej i Amerika. Har gått en myt länge att alligatorer älskar att äta svarta. Mer än de gillar att äta vita människor. I den verkliga världen så är inte alligatorer särskilt farliga för människor. Har ingen särskild smak för människor av någon form av ras. Och jag vet, ras är ett socialt konstrukt. Jag vet. Men det har alltså varit mycket rasisthumor runt hur alligatorer gillar att äta svarta. Och hela den här idén att använda svarta, framförallt då svarta barn som bete för alligatorer, har varit vitt spridd. Du kunde till exempel köpa coon cards, vykort med karikatyrer av svarta barn som användes till bete. Vykort, roligt! Och just det här ordet, C-O-O-N, är ett väldigt nedsättande ord. Ingenting som man ska använda i sin konversation. Inte lika illa självklart som N-ordet, men inte bra alls. Jag hade faktiskt för en massa år sedan, jag jobbade på en skola där vi hade en engelsklärare som hette just Kuhn i efternamn. Det var hans verkliga efternamn. Det var ett familjenamn som gick tillbaka i hundratals år, tydligen enligt honom. Och han berättade när han var på någon engelsklärarkonferens någon gång. Och de skulle äta middag och så kom det fram en svart kvinna och satt sig bredvid honom och sa: jag bara måste få prata med en vit man vid namn Kuhn. Och de hade tydligen en väldigt trevlig konversation. Men ett exempel på rasisthumorn, detta är från tidskriften eller webbsajten Defector. En av historierna, en av de minst rasistiska, ska sägas. Lyndon Baines Johnsons helikopter stannar till i Louisiana för att dela ut en medalj för integration till två vita män som drar en svart man på vattenskidor genom en träskmark. Efter att LBJ har åkt därifrån tittar de två vita männen på varandra, förbryllade. Vem i helvete var det där? Ja, jag vet inte, men han har inte en jävla aning om hur man fångar alligatorer. Bara bum, antar jag. Men Big Beautiful Bill lägger också mycket pengar till att bygga The Big Beautiful Wall på gränsen till Mexiko. Nu ska det byggas wall. Den som Mexiko skulle betala för. Men det är inte bara skattesänkningar och polisstat. Självklart måste det skäras också. Framförallt Medicaid, men även SNAP. SNAP är Supplemental Nutrition Assistance Program. Det som brukar kallas för food stamps. Och Medicaid är sjukvård för fattiga och barn. Medicaid, inte att förväxla med Medicare. Det här förvirrar mig alltid. Jag kan aldrig hålla dem rätt i huvudet. Jag måste slå upp det varenda gång. Men Medicare är i huvudsakligen för pensionärer. Av de som nu är på Medicaid, över 71 miljoner amerikaner använder Medicaid. Och över 10 miljoner av dem beräknas tappa sin sjukvård på grund av Big Beautiful Bill. Och runt 3 miljoner beräknas tappa sin SNAP, alltså få gå hungriga. Medicaid är väldigt komplicerat. Det är ett federalt program som administreras av staterna. Så delstaterna får federala pengar och i vissa fall lägger också egna pengar till Medicaid och administrerar sedan programmet enligt federala regler. Men det är olika program i varje stat. Som till exempel här i Arizona så kallas programmet Arizona Healthcare Cost Containment System, eller AHCCCS, vilket uttalas Access. Men varje stat har sitt eget namn på det här programmet och det sköts lite granna olika och får olika mycket resurser från staten. Vad Big Beautiful Bill gör är att det blir mer komplicerat att administrera de här programmen, Medicaid och SNAP. Och gör framförallt att biståndstagarna måste fylla i fler blanketter. Så rent tekniskt så ljuger inte Mike Johnson när han säger att Big Beautiful Bill inte skär i Medicaid. Vad den gör är att den lägger hinder för att människor ska kunna använda Medicaid och gör det svårare att nå. Men rent tekniskt så skär den inte. Att tekniskt inte ljuga är inte imponerande. Det beräknas alltså att runt 10 miljoner amerikaner kommer att bli av med sin sjukförsäkring. Vad detta leder till är för att Medicaid är ju bara en del av det totala sjukvårdssystemet. Läkare och sjukhus har patienter från privata försäkringar, Medicare och Medicaid. Och många läkare och många sjukhus är redan på gränsen till att konka, framförallt på landsbygden. Sjukhus på landsbygden, eller sjukhuskedjor ska man väl säga, har redan annonserat stängningar. Så folk kommer helt enkelt att dö i onödan. Ytterligare en Big Beautiful Bill-grej är 2022 lyckades ju Biden-administrationen på något sätt få igenom Inflation Reduction Act, vilken gjorde stora investeringar i förnyelsebar energi. Investeringar som precis nu börjar visa sig i ekonomin. Men vi kan glömma allt det. Vi ska inte investera ett förbannat rött öre i förnyelsebar energi. Glöm allt det. Vi ska tillbaks till fossil energi, framförallt kol. Så om du är en sån som går där och återvinner och försöker rädda miljön, jag säger inte att du ska sluta med det. Absolut inte. Jag säger, var arg när du gör det. För nu har vi ett helt land som gör så lite som möjligt för miljön. Men inte nog med BBB. Kongressen kommer att rösta antagligen om rescission snart. Rescission är alltså att återta. Detta är ett försök att göra Musks härjningar lagliga. Alltså att ta tillbaks pengar som redan har beslutats om och betalats ut. Detta kräver endast ett majoritetsbeslut, precis som budgeten gjorde. Sen är det också säkert bara en slump att allt republikanerna vill göra bara kräver majoritetsbeslut, medan det demokraterna vill göra kräver filibuster, alltså att du måste ha 60 röster i senaten. Men för rescission så är det deadline 18 juli. Det finns en klocka. När presidenten begär rescission så startar en klocka som går 45 dagar, 45 arbetsdagar för kongressen. Efter det så blir det ingen rescission. Så, 18 juli. Den här rescission är nästan 10 miljarder dollar. Bland annat de här nedskärningarna till USAID som kommer att leda till miljoner dödsfall i tredje världen och ska även ta bort federala pengar till public media. Alltså NPR, National Public Radio och PBS, Public Broadcast System. Republikanerna har länge hatat NPR och PBS för att de är woke. Woke, woke, woke. Och har velat strypa stödet länge. Och om detta går igenom, både NPR och PBS har andra pengar än de federala pengarna. Men det kommer att gå hårt åt systemet och framförallt som vanligt för landsbygden. Stationerna på landsbygden kommer att lida mycket. Många, inte alla, många kommer att bli tvungna att stänga ner sina verksamheter. Så att många människor, om detta går igenom, framförallt på landsbygden, kommer att förlora sina enda lokala nyhetskällor. Men vi avslutar med Epstein. Jag satt och scrollade sociala medier häromdagen. Och jag fångade inte just själva tweeten eller posten eller vad det nu var, men det var ungefär ett citat. Jag är inte smart nog att så här många människor kan vara så mycket dummare än jag. För att nu har julen fallit av, Epstein-fallet. Epstein var ju, som vi alla känner till, pedofil eller hebefil om man vill vara teknisk. Han var en vidrig våldtäktsman. Många är ju väldigt övertygade om att hans makt och pengar kom just från att ha begått utpressning för människor som han hade försett med unga flickor. Inklusive Trump. Trump finns ju med i bilder från Epsteins storhetsdagar. Och detta var ju en del av QAnon. QAnon var ju konspirationsteoriernas konspirationsteori. QAnon kunde svälja vilken annan konspirationsteori som helst, inklusive Epstein-konspirationsteorin. Så det har varit en enorm grej i feberträsken i en massa år nu att vi ska hitta de som utnyttjade Epsteins offer. Enligt feberträsken så är detta den demokratiska eliten. De som har mördat barn, druckit deras blod, allt vad de nu har kunnat hitta på. Men vi måste få ut listorna på Epsteins klienter. Och det här har varit en enorm grej som har bubblat alltså i massa år. Cash Patel är FBI-chef. Alltså att jag måste säga den meningen. Cash Patel är FBI-chef. Cash Patel är endast FBI-chef. Hans enda kvalifikation är att han har pratat mycket om Epstein. Och Cash Patel också, om du inte känner till hur han ser ut, googla en bild på honom. Det är fantastiskt, för han ser alltid ut som om han precis la en fjärt som var mycket blötare än förväntat. Vicechefen för FBI är Dan Bongino. Också en mening som jag aldrig borde behöva säga. Också där för att han har pratat mycket om Epstein. Och Trump lovade i valkampanjen att han skulle släppa Epstein-dokumenten. Han verkade själv inte särskilt upphetsad över detta, minst sagt. Men han sa att de skulle släppas. Och en hel del från rättegången har ju släppts redan. Men alla de här dokumenten har redigerats hårt. Men nu alltså, hurra! Äntligen! Nu ska sanningen komma fram. Och det viktiga här är alltså att Cash Patel och Dan Bongino, de har ju pratat om detta i år, men utanför systemet. Och det är ju mycket lättare att prata om vad som borde hända när du inte behöver göra det eller har något ansvar för det. Stå utanför tältet och pissa in. Men nu är alltså Patel FBI-chef och har tillgång till alla dokument från Epstein-fallet. Pam Bondi är vår justitieminister. Också en mening som ingen borde behöva säga. Hon släppte dokument tidigt på året. Gamarna var enormt glada. De fick varsin stor fet perm med Epstein files. Hurra! Detta var en enorm grej i feberträsken. För att de bjöd ju in alla de största gaphalsarna om detta. Men visade sig att Bondi släppte de dokument som vi redan hade sett. Så det var ju lite skandal att det inte fanns något där. Men nu, har Bondi sagt, ska de riktiga dokumenten släppas. Hon sa det för några veckor sedan. Och jag kollade faktiskt Fox News-klippet där hon sa detta. Och hon fick frågan om hon skulle släppa The Client List. Alltså just specifikt de orden. The client list. Inte bara dokument om Epstein rent allmänt, utan klientlistan. Listan över de perverterade rika. Precis. The client list. Och hon sa då, ja, jag har den på mitt skrivbord. Jag måste bara kolla så att vi inte sårar offren. Vilket ju är vettigt. Men kommer släppa dem snart. När som helst. Det är också lite märkligt här som sidspår. Det brukade vara runt dussinet offer för Epstein. Sen blir det 100, sen blir det 200, sen blir det 1000. Nu är det 1000 offer. Så alla var upphetsade. Vi skulle även få se flygloggarna med passagerarmanifesten. De som hade flugit till hans hemska övergreppsö. Nära nu, grabbar. Nära nu. Men nu i veckan, kovändning. Klientlistan finns inte. Inte att de inte ska släppa den. Den finns inte. Det finns ingen klientlista. Så antingen ljög Pam Bondi för ett par veckor sedan. Eller också ljuger hon nu. Feberträsken är vansinniga. Cash Patel är jättearg. Dan Bongino är jättearg. Ärkeknasbollen Alex Jones är jättearg. Steve Bannon är jättearg. Oj! Och fan, just att det inte finns någon lista på vilka hans klienter var. Flera män har ju redan namngivits, har stämts av offer redan, som Prince Andrew. Men nu vet alltså ingen vilka de är. Ingen aning. Vem? Epstein? Vem? Vad? Finns inga dokument. Så för att avleda uppmärksamheten, antar jag, så släppte de en video från Epsteins cell som skulle bevisa att detta var ett självmord. Inget fuffens här. Helt fantastiskt. Här är hur det gick. Videon var inte från cellen. Det var från en korridor utanför cellen. Hans Epsteins celldörr var inte synlig. Den är typ precis bakom ett hörn. Och en minut saknades. Videon hoppar över en minut. Detta skulle alltså vara rå video, rakt från övervakningskameran. Men metadata visade att nej, den här videon var redigerad i Premiere Pro antagligen. Redigerad från flera källvideor. Så ta gärna en sekund efter att avsnittet är slut och sätt dig och meditera lite på hur kokt måste din hjärna vara för att tro att detta skulle funka. Men det är ju så. När du är en konspirationsteoretiker, grifter och lögnare så får du någon gång slut på landningsbana. Många har haft och fortsätter ha övernaturligt långa landningsbanor. Men förr eller senare så tar det ett slut. Och det har varit otroligt roligt att se de här typerna svettas. Så MAGA är nu väldigt upprörda på pappa Trump. Och Trump själv blev väldigt märkbart irriterad när han tillfrågades om den här klientlistan. Vi tyckte att det var... Varför vill ni prata om det här? Varför tjatar ni om denne Epstein? Så, vad kommer att hända nu? Har Deep State kommit åt honom? Manövrerar han för att pedofilerna ska släppa gardet? Vem vet vad som händer? Nej, tror jag att det här gör något i längden? Nej. Förmågan för MAGA att förlåta Trump är helt patologiskt kultbeteende. Men det kommer att vara jobbigt för Bondi, Bongino och Patel ett tag nu. Vilket ju är en av de små glädjeämnen som vi får ta i året 2025. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet. Uppskattar också de av er på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Podden finns också på Facebook och Blue Sky som Amerikapodden. Ett ord på båda ställena där. Lite små grejer och små videor när jag släpper nya avsnitt. Krama varandra i trafiken. Namaste.